Jag hör rykten om krig i öst, sjunger vi i en sång. Och vi kan läsa i Bibeln hur det Gud gör kommer att utlösa rörelser borta i öst. Det finns några exempel på det. Vi läser exempelvis från profeten Jesajas bok. Hur Jesaja, det var under Hiskia, konung Hiskias tid. Och Hiskia blev väldigt sjuk. Han var nära döden. Men han ropade till Gud och Gud botade honom. Och det här ryktet om det här gick ut. Och det står i Jesajas 39 kapitel i från första versen. Vid samma tid sände Merodak Baladans son, konungen i Babel, brev och skänker till Hiskia. Och han fick höra att den hade varit sjuk men blivit återställd. Och Hiskia gladde sig över deras ankomst och visade dem sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor. Och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Inget fanns i Hiskias hus eller annars i hans ägo som han inte visade om. Men profeten Jesaja kom till konung Hiskia och sa till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit till mig från fjärran land, ifrån Babel. Han sa vidare: vad har du sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har det sett. Inget finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sa Jesaja till Hiskia: hör Herrens Sebaots ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Inget ska bli kvar, säger Herren. Och söner till dig, det som ska utgå av dig och som du ska föda, de ska man ta och det ska bli hovtjänare i den babyloniske konungens palats. Hiskia sa till Jesaja: gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sa ytterligare: frid och trygghet ska ju få råda i min tid. Hiskia hade blivit botad från en svår sjukdom. Och det här intresserade konungen i Babel. Den här gången kom sändebud från konungen. Det var vänligt sinnade sändebud. Men Hiskias integritet, hans bristande vision kan man ju fundera på. Budskapet som han fick var väldigt allvarligt. Han skulle kunna ta till sig det på ett annat sätt och kunna tänka på kommande generationer. Men det gjorde han inte. Det här är mycket med det här. Men vi ska läsa också vad som hände på den tiden då Jesus föddes. Och det här känner vi igen kanske från jultiden. Det var inte länge sedan vi läste, men vi kan titta på det igen. I Matteus evangelis andra kapitel står det om att Jesus var född i Betlehem i Judén på konung Herodes tid. Då kom vise män från österns länder till Jerusalem och sa: var är den nyfödde judakonungen? Vi har nämligen sett hans stjärna i öster och har kommit för att ge honom vår hyllning. Det var ett annat tecken. Det var ett stort tecken. Och det hade i denna tid satt de här vise männen i rörelse. Det var en annan judakonung den här gången. Den nyfödde judakonungen Jesus. Och de vise männen kom från österns länder, står det. Och det var en stjärna som hade visat sig. Det här var alltså saker som hade förutsagts profetiskt. Det kommer också att ske saker i ändens tid som är profetiskt förutsagda. Och nu är det betydligt mindre vänligt sinnade krafter som sätter sig i rörelse. Det står i Uppenbarelseboken om de sju inseglen som bryts. Om de sju änglarna som stöter i de sju basunerna. Och vi kan läsa om den sjätte ängeln i Uppenbarelsebokens 9:e kapitel. Det heter så här i vers 13. Den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare som stod inför Guds ansikte säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: lös de fyra änglar som hålls bundna invid den stora floden Eufrat. Och de fyra änglarna löstes, det som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo till att dräpa tredjedelen av människorna. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var 2 × 10 000 × 10 000. Jag fick höra att det var så många. Och hästarna och männen som satt på dem tedde sig för mig i min syn på detta sätt. Männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar. Och hästarna hade huvuden så som lejon. Och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, av elden och röken och svavlet som gick ut ur deras gap, dödades tredjedelen av människorna. Hästarnas makt låg i deras gap och i deras svansar. Deras svansar liknade nämligen ormar och hade huvuden, och med dem var det som de gjorde skada. Men så heter det: de återstående människorna, de som inte hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde inte bättring. De vände sig icke ifrån beläterna som de hade gjort med egna händer och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Det gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri. Det här var ett annat läge. Vi läser om Hiskia och hur Gud gjorde ett tecken med honom så han blev botad från en svår sjukdom. Och de kom från Babel. Och Hiskia lät dem se allt som fanns i hans hus. Vi läser om Jesu födelse. Och hur det sker ett stort tecken och hur vise män kommer från österns länder. Men här ser vi en situation då allt gudomligt ser ut att saknas. Det står om människor som inte gjorde bättring. Och de här människorna är det ju som bygger upp, eller rättare sagt uppehåller en stad. Och den staden står om i kapitel 11 i Uppenbarelseboken. Det står om de två vittnena. Och det står hur de blir dödade. Liksom vittnet Stefanus i den kristna församlingens första tid, liksom Zakaria Berekjas son under judafolkets senare tid. Här har vi två vittnen och det står att de kommer att bära fram ett budskap som leder till att de blir dödade. Och det här står det, det kommer att ske i den stad, deras döda kroppar i Uppenbarelsebokens 11 kapitel 8 vers. Deras döda kroppar ska bli liggande på gatan i den stora staden som andligen talat heter Sodom och Egypten. Den stad där också deras herre blev korsfäst. Och det här är alltså den situation som kommer att råda och som kommer att utlösa bland annat då att de här ridande skarorna kommer från öst. Jag tycker det här är värt att tänka på. Jag vet inte riktigt hur jag ska se det här i alla detaljer, men det talar ju om ett avfall, det talar om en urartning. En stad står om, den stora staden som andligen talat heter Sodom och Egypten. Den stad där också deras herre blev korsfäst. Man kan tänka på en geografisk ort då. Men jag tror att det här, det talar om att det är en ett andligt fenomen. Och det är nog mer omfattande än det historiska och geografiska då. Kristus blev ju korsfäst, helt rätt. Herren Jesus Kristus blev ju korsfäst. Om vi läser enligt de fyra evangelierna, utanför stadens murar. Men något som vi kanske inte alltid tänker på, men som Nya Testamentets författare varnar för, det är ju att Kristus ska bli korsfäst på nytt. Och inte då som det skedde i den tiden. Den historiska Jesus som blev korsfäst, vi kan läsa om han drogs inför Stora rådet och han drogs inför Pontius Pilatus. Och han blev ju korsfäst, det var ett sätt att avrätta förbrytare på. Men Hebreerbrevets författare talar om att Kristus kan bli korsfäst på nytt. Det heter så här i Hebreerbrevets 6 kapitel. Från 4 versen. De till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande. Och som har fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå har avfallit. De är det omöjligt att återföra till ny bättring eftersom det på nytt korsfästa Guds son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Hur går den korsfästelsen till? Jo, just genom sådana gärningar som vi läser om här i Uppenbarelsen, genom sådan obotfärdighet. Man vill inte omvända sig. Man vill inte lyssna till Guds vittnen. Det är en förskräcklig situation. De återstående människorna, läser vi, Uppenbarelsebokens 9 kapitel, som inte hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättre. Det vände sig icke från beläterna som det hade gjort med egna händer. Med egna händer. Och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Här får vi vara vaksamma och här får vi se upp. Det är Uppenbarelseboken och Bibelns övriga profeter talar om det här. Den här slutfasen. Och när det står om den här staden, jag tycker det är värt att lägga märke, det står den andligen talat heter Sodom och Egypten. Ja, det fanns ju frälsning ur Egypten. Det fanns frälsning ur Sodom. Men vi kan se, det kanske har något att säga oss det här. När Gud frälste sitt folk ur Egypten, då vet vi att då förde han ut folket. Mose ledde, och det skedde genom de här 10 plågorna. Det skedde slag på slag, drabbade Egypten och farao, och det sista slaget som blev allra hårdast, då alla förstfödda dog i Egypten, det ledde till att Israels folk kunde bryta upp, kunde gå över havet. Gud beredde en väg och började den ökenvandring som skildras i andra Mosebok och fjärde Mosebok särskilt, och som ledde till, fast det var inte utan vidare, stora strapatser, stora bataljer, mycket motstånd, mycket otro, mycket knorr. Men en ny generation uppstod, de kom faktiskt till löfteslandet. Det var ett uttåg med verklig stil. Frälsningen i Sodom gick inte till riktigt på det sättet. Det var inte en hel nation, det var en familj. Det var Lot och hans döttrar som faktiskt lyckades ta sig ut då. Därför Gud sände änglar som ledde dem. Men det finns någonting här, det kanske fångas in av profeten Hosea. Det talas om skillnaden här mellan en som kämpar för att frälsa bara sin familj och en som kämpar för att frälsa ett helt folk. Hoseas 12 kapitel och vers 12. Jakob flydde till Arams mark. Israel tjänade för en kvinna. För en kvinnas skull vaktade han jorden. Men genom en profet förde Herren Israel upp ur Egypten. Och genom en profet blev folket bevarat. När Jesus Kristus talar om ändens tid med sina lärjungar, då talar han ju om att det ska liksom, man kan se någonting av det här är att vänta. Det finns de som förhoppningsvis kommer alltså att kunna strida för Guds församling på ett sätt som tar, så att säga, ett större ansvar, som Mose som tog ett större ansvar. Det var för mer än sig själv och sina närstående. Han bar en börda. Han bar en börda för ett helt folk. Men det finns också den situationen. Det vet vi när Jesus talar i Lukas evangeliet om det här som ska komma, så heter det så. Vi går till Lukas evangeliets 17 kapitel. Vi kan läsa där. Likaledes så som det skedde på Lots tid, människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem alla sammans. Alldeles på samma sätt ska det ske den dag då människosonen uppenbaras. Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må inte stiga ned för att hämta det. Inte heller må den som är ute på marken vända tillbaka. Kom ihåg Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Ja, det är inte fel att kämpa för sina närståendes frälsning och för sin egen frälsning. Men det finns en skillnad här. Genom en profet, står det, så blev folket bevarat genom en profet. Och aposteln Paulus uppmanar ju oss i Korintierna först och främst, men även alla som läser första Korinthierbrevet, att vara ivriga att undfå de andliga gåvorna. Var ivriga att undfå de andliga gåvorna. Särskilt profetians gåva. Det är det här som kommer att liksom vara så stor betydelse. Att äga då den andliga beredskapen. Är inte det ett verkligt bönämne? Att vi ska ha den andliga beredskapen. Att den här iven växer hos oss. Att vi har olja i både kärl och lampa. En andlig beredskap. Tänk att ha den tro som en gång fanns hos profeten Elisa. Han som drev främmande herrar på flykten. Ja, må Gud hjälpa oss.